Thanksgiving kom och gick, är tabellen i grundserien faktiskt spikad.
Knappast, men någon eller några av favoriterna kommer nog att bli utanför slutspelet.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Ja, nu utgår vi alltså från det som kallas Thanksgiving-regeln i media i Nordamerika. Alltså det faktum är att det faktiskt är så att det sker förvånansvärt små förändringar i grundserietabellen jämfört med hur det ser ut nu och sen på våren när vi ser vilka lag som faktiskt går vidare till slutspel. Så det finns liksom statistiskt fog för att säga att jo, lagen har bara spelat ungefär 25 matcher, men det faktiskt är så att det är ganska många av de lagen som just nu ligger under sträckan som inte kommer att gå till slutspel.
Och det är väl ganska speciellt faktiskt att det är allt som allt sex lag som var med i slutspelet förra säsongen som det där inte med för tillfället. Bland annat då finallagen Edmonton och Florida och det där eviga favoriten Toronto och det där. Och grundseriens bästa lag förra säsongen, Winnipeg Jets, och det är nog om man kan säga att det är nog liksom jätte som är på fallrepet för tillfället.
Ja, verkligen. Och jag tänker på något sätt att det är de här lagen som vi ska titta extra nära på nu. För att det är ju deras chanser som man på något sätt, både inför säsongen och jag tror att många fortfarande ser att det bara är en tidsfråga innan till exempel Edmonton Oilers stiger ovanför sträckor. Du har ju hela tiden sagt att du tror att Florida Panthers nog kommer att klättra dit förr eller senare. Men om vi börjar med Edmonton Oilers som jag nu är beredd att stämpla som ett krislag. Och inte bara på grund av den här statistiken, för nu ska vi vara ärliga, Edmonton Oilers är egentligen bara en poäng under gränsen. De har spelat en match mer, två matcher mer än Seattle Kraken som är på andra wildcard-platsen just nu, men deras poängsnitt är ganska mycket sämre alltså, och deras poängsnitt är också sämre då än till exempel Winnipeg Jets som ligger efter dem i tabellen. Så de är nära, de är jättenära, men när man tittar på deras matcher så nu är det otroligt hur dåligt det ser ut.
Det är ju någonting, och det är inte bara nu vi som tycker det, någonting som måste vara fel i den där lagkemin, för att det ser alltså, det är väldigt sällan man ser ett NHL-lag som liksom inte bara försöker försvara. Att det ser ut som det där Edmonton i flera av de här matcherna, men att den här när de blir utklassade på det där på hemma is av Dallas. Så det såg bara ut som de inte brydde sig framför sin hemmapublik, och det är min sann inte några billiga biljetter de här spetar för att sitta där och titta på Oilers spela. Så det är liksom, det är sådant som man bara inte brukar se i NHL, att ett lag på hemma isen liksom ger upp. Så det är liksom, någonting stämmer ordentligt inte med det där Edmonton för tillfället.
Nej, jag tycker att det är lite roligt att det på något sätt, just förra säsongen så fanns det ju den här ena stunden, nu minns jag inte exakt vilken match det var, men det var den en sån här förnedrande förlust som på något sätt tände Edmonton Oilers då, för de var ju riktigt usla i början av säsongen också förra hösten. Och så var det den här ena stunden då kamerorna zoomade in på Leon Draisaitl och Connor McDavid på bänken, där de såg där och man såg i deras blickar att nu kommer någonting att hända. Och nu känns det som att det har kommit jättemånga såna stunder nu. Du nämnde den här Dallas Stars-förlusten, de förlorar mot Colorado Avalanche med fula siffror på hemmais också. Att det har kommit flera sådana här matcher när alla experter har sagt att nu taggar de till. Och så kommer nästa match och så är Evan Bouchard lika anemisk defensivt som han är i alla matcher. Jag tänker nu rikta strålkastaren på honom, för det är otroligt hur dålig han har varit defensivt, och just den där att han inte ens försöker, att han på något sätt har blivit, tycker jag, symbolen för det här otroligt anemiska, patetiska Edmonton Oilers den här hösten.
Ja, alltså, han är nog ett mysterium också ur den synvinkeln. Om vi tänker på Conor McDavid, som jag nog måste säga att också har varit ganska anemisk här när det gäller speciellt försvarsspel, och Leon Draisaitl. Så här är vi två spelare som vet att de kommer att vara med i OS och spela stora roller. Medan då kampen om de där eftertraktade platserna i Kanadas OS-lag, backtruppen, går het. Och man skulle ju tycka att Evan Bouchard, som har visat sig vara en av de offensivt bästa backarna i NHL under den senaste åren, att han skulle ha liksom motivation för att spela sig till en plats i OS-laget. Men han har ju aldrig varit liksom lika ointresserad som han är nu. Att det där, nä, det är någonting som är på riktigt fel med Evan Bouchard.
Ja, och på något sätt känns det ju nästan som att han redan har fått höra att han inte kommer att använda OS-laget. Och att han därför inte liksom bryr sig. Ja. Men det borde ju inte vara tillräckligt. För att nu ska vi ändå minnas det att Connor McDavid före den här säsongen gick med på att ta en enorm, eller inte lönesänkning på det sättet, men ett mycket mindre kontrakt än vad han egentligen skulle ha varit värd. Och orsaken till att han gjorde det var ju så att Edmonton skulle ha haft chansen att bygga ett vinnande lag, och att det är nu under de här säsongerna som det måste hända. Och jag undrar då, att är det månne så att det på något sätt har blivit för stor press internt också på att alla spelare vet att nu har vi världens bästa spelare i laget, och han kommer att sticka. Han kommer att sticka så som det ser ut just nu. Det här blir inte någonting, det här är förstört. Vår chans att vinna Stanley Cup har flugit ut genom fönstret redan nu. Det känns som att de redan nu har på något sätt insett att, det, att säsongen är förlorad.
Det är ju såklart, när det gäller Edmonton Oilers eller Connor McDavid eller Kanada, så är det, liksom, det är ju ingen brist på olika teorier bakom det här. Och en av de här teorierna är den att nu när det ändå är klart att han kommer att efter pågående säsong, så kommer Connor McDavid att spela två säsonger ännu i Edmonton. Att det är en teori att de har beslutat nu att den här säsongen är den som de inte satsar för fullt. Sen använder de det här, det att Connor McDavid har tagit en lön som det där som är betydligt lägre än den han kunde få. Att de använder det glappet där till att då ladda för nästa säsong och därför för en säsong, så att det är då som det ska hända. Och den här säsongen är det där, den som man det där helt enkelt har konstaterat, när det funkar inte nu. Men det låter lika absurt i dina öron som i mina.
Ja, men samtidigt så på något sätt när man tittar på de spel, så jag vet inte, alltså, det känns ju som att det är möjligt. Och samtidigt vet jag ju också att det kan vara ganska fjantigt att lyssna på det här och sen konstatera att men de är ju faktiskt bara en poäng från gränsen. Ja. Men då säger jag bara, titta på de här matcherna. Att jo, Edmonton vinner enstaka matcher och de kan vinna varannan match bara för att de har så grymt mycket talang i laget och för att grundserien i NHL är sån att du kommer att möta ett lag som lyckas bry sig ännu mindre än vad de gör i enstaka matcher. Och kanske de taggar till i enstaka matcher. Men i de här verkliga toppmatcherna där de på något sätt ska kunna ens tävla om de här poängen, så lägger de sig helt platt. Det är åtminstone min analys av läget. Men innan vi går vidare, ja, förlåt.
Och inte bara det, utan som du sa, så det kom den här, att det började sen plötsligt liksom förra hösten det där, och det var nog under november månad väl som de började liksom att spurta det där. Så nu om man ser på serietabellen i NHL under den senaste månaden, så är det ju inte hemskt bra för det där, för exempel Edmonton Oilers, och inte för övrigt heller för några andra lag som vi kommer att tala om. Men om man nu plockar Edmonton Oilers här. Så Edmonton Oilers är 26 av 32 lag. 26 av 32 lag i tabellen från och med 2 november till det där 2 december. Så det där 12 poäng på 13 matcher. Alltså under 50%.
Ja, men innan vi går vidare till Winnipeg Jets, om vi nu stannar i den västra konferensen, så måste vi kanske titta lite på de lagen som är i slutspel, alltså de som är ovanför strecket just nu, för att det är ju alltid så, när man talar om resultat i idrott, så för att du ska peta bort någon från de 8 som går till slutspel, så måste du ju faktiskt spela bättre än dem, och det är faktiskt ett lag som måste falla bort därifrån, det är inte bara så att ett lag till går till slutspel. I Central just nu, topp 3, Colorado Avalanche, Dallas Stars, Minnesota Wild. Av dem ser jag egentligen bara Minnesota Wild som kan hamna i ett sämre stim och på något sätt falla ur därifrån. I Pacific, Anaheim Ducks, Los Angeles Kings, Vegas Golden Knights. Alla imponerar ju tidigare väldigt bra. Anaheim Ducks har varit mänskligare de här senaste 10 matcherna. Samma sak med Vegas Golden Knights. Los Angeles Kings tvärtom sen lite bättre. Men ändå lag som har konsekvent presterat bra hela hösten. Och på wildcard-plats San Jose Sharks, Seattle Kraken. Så nu finns där ju ändå frågetecken. Att där finns just Minnesota Wild, där finns San Jose Sharks, där finns Seattle Kraken, som alla är sådana lag som inte ännu tycker jag har övertygat mig till den grad att jag skulle kunna slå fast med 100% i säkerhet att Edmonton Oilers inte kommer att gå till slutspel den här våren.
När du nämner procenter här, så måste man ju kolla lite på hur det ser ut, för det här rullar ju också på hela tiden, de här sannolikheterna för att komma till slutspel. Och Hockey Reference, som är en sån här som gör mängder med simuleringar, så de har ju tempel för Anaheim Ducks för tillfället 82,5% sannolikheten att det är slutspelet. Colorado Avalanche har för övrigt 100%, Dallas Stars 96%, Minnesota Wild 76,9%. till och med Chicago Blackhawks 51,4, och då ska jag berätta att Edmontons sannolikhet för att komma med till slutspelet för tillfället ligger på 33,4. Så det där, simuleringarna talar inte heller för det, men helt som du säger, så det finns utrymme. Och Edmonton, nu kanske det här är dumt igen, det här är sånt som kommer att låta förlegat om några månader, men man tror ju på något sätt ändå att Edmonton har den här kapaciteten att plötsligt vinna 8 matcher i sträck, och då är det 16 poäng, och då är alltid en annorlunda ut.
Mm. Jag tycker att de här modellerna är så roliga, för de ser jätteolika ut för de här olika sajterna som gör så. För jag kollar på The Athletics också, den här just sannolikheten att gå till slutspel. Så de har då till exempel Edmonton och Winnipeg på ungefär 70%. Okej, Winnipeg på 65%, Edmonton på 70%. Och San Jose, som alltså nu är ovanför sträcket, så deras chanser 4%, alltså att de skulle förlora en alldeles brutal andel av sina sista matcher enligt The Athletic-simuleringar. Så det finns jättestora meningsskiljaktigheter.
Hockey Reference har den på 37,4%.
Ja, exakt. Så det liksom, jag tycker bara att man ska tala de här med en stor nypa salt.
No, det ska man. ska vi börja simulera? Men vi tror kasta tärning 1000 gånger.
Nej, men, ja, men med det sagt så känns det ju ändå lite som att om jag nu på magkänsla. Och jag säger nu inte att min magkänsla är jättemycket bättre än de här otaliga simuleringarna som baserar sig på faktiskt statistik. Men nu ska jag på något sätt säga att det känns mer sannolikt att det är 60% chans att Winnipeg Jets går till slutspel än att det är 30% chans att San Jose Sharks går till slutspel. Om du förstår vad jag menar här.
Jag förstår exakt. Du har ju hört om det här säkert från börsvärlden, var det där apa upprepade gånger har slidit där analytiker från Wall Street när det gäller att plocka aktier som går bra under en viss tid.
Mm. Sa han Keitan, Anders Nordesvan.
Apan.
Apan, ja. Men om vi nu blickar sen på Winnipeg Jets, det handlar laget i väst som just nu är under sträcket och som alltså behöver bryta mot den här omsusade Thanksgiving-regeln. Så en orsak till att de har varit sämre den senaste tiden är ju också det att de inte har Connor Helleback. Och nu är det ju ändå ett faktum att Connor Helleback, trots att han nu kanske lite kritiserad och ifrågasatt för sina tag i slutspel, så i grundserien har han nu haft tendensen att vara en av, om inte den bästa målvakten i hela världen. Och han är borta, har varit borta i några veckor och kommer att vara borta eventuellt ända till årsskiftet. Så.
Var det 6-8 veckor som de sa att han skulle vara borta?
4-6 veckor var den officiella. Men det är ju det är en knäoperation som han har gått igenom. Alltså nu är det liksom en liten knäoperation, men ändå att inte kämtar man ju bort såna inte.
Nej. Och Winnipeg annars nu där den här senaste månaden sist 32 lag i NHL. Winnipeg Jets har under den senaste månaden varit sämsta av alla i NHL, så det svetten lackar väl nog där på kalla prärien.
Ja, för det är ju lite sådär att om man tittar på deras säsong, de börjar jättebra och sen gick det riktigt hårt ut för. Och då liksom känns det som att när det går så brukar det också vara svårare att vända på den där trenden. Att ta nu ett lag som Edmonton Oilers som ändå vinner ungefär 50% av sina matcher, och trots att de nu har lite sämre statistik över den senaste månaden, så är det ju ändå liksom mer så att de är närmare den där 50%. Och då känns det att det där steget att höja sig är mindre än vad det är för ett lag. Så jag vet, det här tar emot att göra den här jämförelsen nu, för att det är så jätteorättvist mot Winnipeg Jets. Men det känns ju lite som Buffalo Sabres har gjort ganska många säsonger. Att inleda jättebra och sen bara tappa formen, och så liksom går det inte att vända på trenden igen.
No, motsatsen är ju att Winnipeg Jets, om man ser det där tillbaka nu här, så nu har jag ju rätt att de vann President's Trophy för ett halvt år sedan.
Ja, inte var de dåliga i slutspelet heller.
Nej, och Buffalo har inte gjort det, om vi säger på det viset.
Nej, och de har ju stummen kvar, viktigast av allt där. Det är ju inte helt liksom, det finns Buffalo Sabres var också ett ruskigt bra lag i slutet av 90-talet, men den kulturen finns ju inte kvar i klubben. Stummen i Winnipeg Jets är fortfarande.
Vi har inte samma coach kvar.
Ja, men jag vet, alltså där är också samma sak. Kanske Mark Scheifele har fått höra att han inte ryms med i OS-laget och har tappat livslusten eller något sånt där.
Ja, nej, det är det där. Men hej, det som ännu som jag funderar när man har den här, man säger att Edmonton till exempel och kanske också lite Winnipeg, att de kanske sitter in sån här stor växel. Men det som man tycker är lite förbiser, att det har faktiskt kommit några nya lag som kan sätta en sån där växel som ingen riktigt vill hänga med i. Och ett av de lagen är ju faktiskt till exempel Anaheim Ducks. När Anaheim Ducks spelar sin bästa ishockey, så är det nog fruktansvärt svårt att hänga med.
Ja, alltså det är ju det. Och samtidigt, Winnipeg är ju inte ett snabbt lag.
Nej.
Och där igen, det här som vi har talat om tidigare under säsongen, är vi inne i det här paradigmskiftet just nu? Är vi på väg mot de här snabbare lagens framgångsera, deras gyllene tid? Och i så fall är de illa ute. Så är det bara att de lagen som ligger framför dem, så där är Chicago Blackhawks, snabbt lag, Utah Mammoth, inte lika snabbt men snabbare lag, beroende på hur länge Logan Cooley kommer att vara borta till exempel. Och sen de här lagen som är bakom Jets, Blues, Canucks, Flames, Predators. Canucks kanske är ett lag som man skulle kunna klassa som snabbare mer än tyngre, men liksom de andra lagen är ju uttryckligen sådana tunga lag. Sådana som vi ännu i fjol skulle ha sagt att de är på ett sitt sätt byggda för slutspel, men nu är jag nog inte alls lika säker här som du.
Nej, alltså det här, sen kan det igen hända att sen när det där de 16 lagen som kommer till slutspel, när den säsongen sen börjar, så kan det igen liksom bli en förändring som kan fortfarande bli lite tung för de här det där lagen som är så att säga med för första gången som ett lag som man väntar sig någonting av. Men nu är det ju så att det där att om man ser på hela NHLs bästa lag för tillfället, så Colorado Avalanche, så det är ju ett lag som har på det sättet egentligen allt och ur båda paradigmarna då, att de har den här, de var bra också liksom i förra året före det, men de är nog, Colorado till och med snabbaste laget i NHL.
Det kan bra vara. Just nu är det ju så att den östra konferensen är klart bättre än den västra konferensen. Sett bara till poängprocenten, för att ta sig till slutspelet i den västra konferensen just nu, så krävs det 53,7. San Jose Sharks ligger på den poängprocenten och är ovanför sträcket. I östra konferensen 62%. Pittsburgh Penguins och Philadelphia Flyers ligger båda på den procenten. Så trots att Florida Panthers och Toronto Maple Leafs båda har tagit poäng i minst hälften av sina matcher, så ligger de ändå näst sist och sist i hela östra konferensen. Och jag har nu hela tiden, Anders, under den här säsongen försökt mjölka dig på att få någon form av panikreaktion på hur dåligt Florida Panthers har gått med tanke på chansen att gå till slutspel. Är det nu dags att säga att det börjar bli bråttom? För nu är de 6 poäng under sträcket.
No, det där bråttom börjar det helt garanterat säkert att bli. Men jämfört med de här, som vi nu, där Toronto har vi inte ännu snackat om, men till exempel jämfört med fast Edmonton och Winnipeg. Winnipeg har en bra förklaring i och med att deras målvakt är borta, men det är otroligt så det är beroende av en målvakt. Så Florida har ju egentligen det där, Florida är ju ett underligt lag den här säsongen nu, för att de ser ju ut, när man tittar på den här fördjupade statistiken, så ser det ut som ett lag som det där borde vara högre uppe än vad det är för tillfället. Och där saknas inte det där som vi har sett Edmonton, som man ser i Toronto också, just den här viljan, den tycker jag att det har man inte sett i Florida ännu. Det är definitivt på ett sätt kris i Florida, men jag tycker att det finns inte lika stora orosmoln över sättet som Florida spelar. Det orosmoln är att de inte gör mål på sina chanser, men det där, det kan fixas bättre än att om man bara inte liksom bryr sig.
Ja, jag tänker nu ändå fortfarande på det där att de måste också, de där puckarna börja gå in. Att det är en sak att säga att de borde gå in och en annan sak att de faktiskt ska gå in också. Att så länge som de inte gör det, så tänker jag nog fortfarande sitta här och hålla fast vid att det just nu ser ut som att Florida Panthers inte är på väg till slutspel. Ja, jag vet att nu också Etu Luostarinen har varit borta. Han borde vara tillbaka snart. Matthew Tkachuk borde vara tillbaka här i något skede i december. Och då kan det igen se helt annorlunda ut.
Och vet du vad? Ja. Det ryktas ganska mycket om att det där, du vet, ett lag som inte kommer att gå till slutspelet heter Calgary Flames. Det ryktas ganska mycket om att det där att Bill Cito är ute efter Nazem Kadri från Calgary till Florida. Och vi skulle han ju passa som hand i handsken i Floridas sätt att spela ishockey.
Det skulle han nog. Och kanske det skulle vara hans enda chans att faktiskt lyckas platsa i OS-truppen, som han nu tydligen tycker att han förtjänar, om den träningen skulle ända förr snarare än senare. Men ja, alltså, varför inte?
Ganska. Och så blir det ju en tröskel när Matthew Tkachuk kommer tillbaka. Det är någonting som plötsligt kan ändra liksom på säsongen.
Ja, för nu är det ju ändå liksom det som det här, jämfört att ta till ditt favoritord, narrativet är i Nordamerika, att han ju ändå är den där själen i det där laget just nu. Att glöm nu det att Alexander Barkov är borta, att när Matthew Tkachuk kommer tillbaka så kommer det att sönderlunda ut. Och visst kan det ju säga, för nu är det ju alltså, oavsett vad man tycker om vem som egentligen är själen och liksom gruppens ledare och sådär, nu är det en otrolig mängd grundseriepoäng som också kommer med när Matthew Tkachuk är tillbaka i truppen, som just nu ersätts av någon spelare som kommer att bli petad, som eventuellt gör liksom, vad ska vi säga, 20 poäng per säsong. Att nu är det ju en jättestor skillnad, och där kommer ju kanske då sen de här målen som du saknar.
Men det måste ju börja hända, det är helt klart. Det som jag tycker igen, ännu en sak som skulle säga lite det där annorlunda. Antingen är de förbannat bra på att skådespela eller så är det äkta, men jag tycker att man inte ser den där oron ännu hos till exempel Paul Maurice, om du jämför med hur Craig Berube ser ut eller Chris Knobloch ser ut. Så det där, jag tycker den där, att det finns liksom ingen panik ännu i Panthers.
Därför de vet ju då att Pittsburgh Penguins ändå kommer att förlora sin avgörande match i den sista grundserieomgången, och så halkar de in på ett bananskal som det andra wildcard-laget och slår ut det laget som vinner den östra konferensen i den första omgången.
Men det är ganska bra när du sa att östra konferensen är bättre än västra. Liksom,
poängmässigt, jag vill understryka poängmässigt bättre.
Just det, för att vem tror att mästaren den här säsongen kommer från det där, från östra konferensen?
Ingen.
Mm.
Antagligen, om vi ska vara helt ärliga. Nej, för nu är det ju så att nu är det ju liksom de mest imponerande lagen just nu, så hittar vi alla i de västra konferenserna. Där har vi då dels Colorado Avalanche, vi har Dallas Stars som går jättebra. Och varför inte? Jag menar, sjukt ens att säga det, men vad fan? Anaheim Ducks. Bäst i Pacific just nu. Alltså, ändå, om de vinner den divisionen och fortsätter spela lika bra, så nu tänker jag se dem som en av de stora förhandsfavoriterna som går in i slutspelen.
Och på något sätt den här NHL-narrativet är ju sånt att det här laget som kommer, det här nya laget med en massa unga kärnor som kommer med första gången till slutspelet, så då går det inte ännu hela vägen.
Nej, alltså, det känns ju lite på något sätt som om det går så. Nu, det här är ju att gå händelserna jättemycket i förväg. Men att det känns lite sådär som Vancouver Canucks för några år sedan. Att grymt bra i grundserien, men inte alls redo att ta det där steget i slutspelet.
Ja.
Men det andra krislaget i den östra konferensen. Okej, det finns ju många, men om vi fokuserar på ett av de stora. Alltså, vi dissar nu helt fräckt till exempel Detroit Red Wings och New York Rangers, som också är slutspelsaspirerande lag. Men nu är det ju alltså Toronto Maple Leafs. Sist i östra konferensen, och nej, jag vet inte. Vad ska man säga en som läge där?
Nu liksom blir det en lång diskussion där. För när jag inte förstår, jag har sagt det här åt dig, jag tror att jag sa förra säsongen att jag tippar att Toronto blir det här var tippningsavsnitt, så sa jag ju att Toronto kommer att bli floppen. Och jag baserade då på att när jag tittar på Torontos trupp, så förstår jag inte varför alla tycker att Toronto ser så bra ut på pappret. För jag tycker inte att de gör det. Jag tycker att alla deras backar är förbi sin prime. Målvakterna är egentligen i princip två andra målvakter. Och sen om man tänker att det där av deras största anfallsstjärnor, John Tavares är definitivt förbi sin prime. Han är fortfarande en bra spelare. William Nylander är en elitspelare av högsta klass. Och en spelare som en sån här som också klarar av att leverera när det riktigt gäller, det han visar i slutspelet. Men lagets kapten, Auston Matthews, tycker jag för det första är en sämre spelare än han var för två år sedan. Och blir mer och mer säsong efter säsong den här spelaren som är en grundseriespelare, men inte klarar av att leverera när det riktigt gäller. Och just nu ser det ut som han inte ens skulle kunna i grundserien liksom höja sig utan Mitch Marner.
Och jag tippar ju inför säsongen att de uttryckligen skulle vara jättebra i grundserien, för att Toronto Maple Leafs är på något sätt byggt för att vara ett grundserielag, känns det som. Men nu känns det mer som att, just på tal om det här som vi har talat om, det här paradigmskiftet, att du antingen är ett snabbt eller ett tungt lag. Eller okej, alla lag i NHL är ju snabba, men det finns olika snabbhetsgrader.
Toronto
också
är på gränsen.
Men det är just det där att jag liksom vet inte om Toronto ens själv vet hurdant lag de vill vara. För att före Craig Berube, när det fanns den här väldigt tydliga kärnaplanen med Carl Dubas och Kelvin Keefe och liksom allt det här, så då kändes det ändå som att då ville de vara ett sånt här snabbt lag under en era då såna lag inte kunde köra framgång, för att de stötte på patrull mot de här tunga lagen i slutspelet, Florida Panthers då framförallt, år ut och år in. Och det var bara liksom deras öde att de var liksom för tidiga med att spela den där sortens finlir ishockey under en tid då det inte var vägvinnande i NHL. Och nu har man liksom gått in för att sen bli ett sånt här tyngre lag, och det har man gjort på ett ganska, tycker jag, med facit på hand, hand konstgjort sätt, ett framtvingat sätt. Sen dessutom det att man lät Mitch Marner gå på något sätt. Nu tar det ju emot som finländare att säga det, men nu är det, var det ju fullständigt fantasitänkande att tro att Mattias Macelli på något sätt till exempel skulle vara en av de här spelarna som ersätter honom. För det har ju inte alls visat sig vara fallet. Men att grundproblemet tycker jag att i Toronto Maple Leafs just nu är det att man är lite mellan två olika sorters lag och man faller inte riktigt dela in i någon del av de här kategorierna. Man vet inte riktigt vad man ens är för lag. Och att därför klarar man inte av att nå framgång heller. Att jag tänker på något sätt att det här, lite nostalgiskt för mig, för det här är den sortens Toronto Maple Leafs-lag som jag har vuxit upp med. Ett Toronto Maple Leafs-lag som man inte alls kan placera i något fack, utan där är nu bara en samling spelare som inte kan spela ihop.
Nej, alltså det där var faktiskt riktigt. Jag tycker också, jag tror inte mig blivit tillbaka till det där som de var innan de lyckades då få just det där Nylander, Matthews och Mitch Marner dit, som det där var de här unga kärnorna, den tidens Anaheim Ducks kan man kanske lite säga. Det där. Men just det här tycker jag också, för att om man nu då ser på det där, för jag upplever också precis som det att de vet inte vad det ska vara. Brad Treliving och det där och Craig Berube, det på något sätt verkar som det skulle vara en sån här, varit en sån här prestigesak för dem, just det, att nu ska vi bygga ett sånt här lag som liksom ingen bråkar med, som är liksom som är tufft och starkt och som inte blir överkörda. Och det har varit jätteviktigt för dem. Och vad är resultatet? Att de har sådana tröga, långsamma spelare och backar som blir slalompålar. De höjer att Oliver Ekman Larsson ska vara deras bästa back. Det är 8 år sedan Oliver Ekman Larsson var riktigt bra. Han var med i Floridas tredje backpar, var han var helt okej. Och så funderar man på riktigt Max Domi som en sån här spelare som kan stiga in och ta över efter det där Mitch Marner. Att i vilken fantasivärld lever det? Så Craig Berube kommer inte att överleva julen som Torontos coach.
Men okej, nu ska vi tippa. Vi har 8 lag som är ovanför strecket i den östra konferensen och 8 lag som är ovanför strecket i den västra konferensen. Om vi nu börjar här i östra konferensen där vi har stannat för stunden. Vilka lag, Anders, går till slutspel just?
De lagen som för tillfället på platserna 1, 2 och 3 i Metropolitan, Carolina, New Jersey och Washington kommer att gå till slutspel.
Enig.
Tampa kommer att gå till slutspel.
Enig.
Någon dera av Boston eller Montreal, men jag tror att någon dera inte går. Men någon dera av dem går.
Mm.
Och sen tror jag att varken Pittsburgh eller Philadelphia som är wildcard-platserna kommer att gå vidare. Vilket betyder att det ska smusslas in 3 lag dit, va? Mm. Är det inte så?
3 lag, ja.
Jeps. No, då slår jag en trumma för att Florida kommer att vara ett av de här lagen.
Ja.
Så tycker jag bara att Ottawa har för mycket, de har redan varit i slutspelet en gång, de har för mycket kvalitet i laget för att bli utanför. Jag tror att de på något jäkla sätt fixar det. Och så blir det alltid det här laget som man tror hela tiden att nej, inte kan de vara så här bra. Men som drivs av en av de kommande 10 årens bästa spelare i NHL, Matthew Schaefer. Jag tror att New York Islanders tar sig till slutspel.
Mm. Okej. jag tänker faktiskt sticka ut hakan här och säga att Penguins går till slutspel. Flyers går absolut inte till slutspel. Och så insåg jag att jag överdrev lite tidigare när jag hyllade den östra konferensen för hur bra poängsnitt de har haft. För Boston Bruins hade missat att de hade spelat så där många matcher. Deras poängsnitt är ju bara 55,6. Så det talar ju också för att Boston Bruins på något sätt, i och med att förra säsongen också blev ett sånt fiasko för deras del. Kan de knipa en wildcard-plats? Ja, det kan de. De har det i sig, men det här, alltså det är så jättesvårt att se, för när man tittar på de lagen så det är så himla jämnt att det handlar ju 100% om vem som spelar en bra vår här. Jag tror, för att riktigt göra det simpelt, jag tror ju inte på att Thanksgiving-regeln kommer att gälla överhuvudtaget i östra konferensen, för att det är så jämnt där och för att jag har så många frågetecken om lagen som just nu är ovanför sträcket. Både Montreal och Boston är frågetecken enligt mig, Pittsburgh och Philadelphia är frågetecken enligt mig, men jag tänker säga Montreal går till slutspel, Pittsburgh går till slutspel, Florida går inte till slutspel. Jag tror
det hade du förra året också.
Jag vet, men nu tror jag faktiskt att Florida blir under sträcket och istället kommer Ottawa Senators att gå, och så tror jag också att Jag är mellan två lag här, men jag säger Detroit. Jag tror att Detroit också går till slutspel. Mm.
Så du har Toronto och Florida utanför?
Jag har Toronto och Florida utanför.
Jag har då Toronto och New York Rangers utanför. No, Rangers var inte med förra säsongen heller.
Jag har också Rangers utanför, så jag tror inte överhuvudtaget på deras chanser.
Det kan nog mycket bra. Så jag vill ju säga att Montreal ska vara med, men de har nog inte heller varit bra den här senaste månaden. Så det där.
Nej, men de är ändå liksom just nu ett sånt lag som skördar framgång i grundserien uttryckligen. Och jag tror att det kommer att vara tillräckligt. Det behöver inte räcka till en topp 3-plats i Atlantic. Jag tror att det kommer att vara Tampa Bay där, och så tror jag också faktiskt att Ottawa kommer att kliva in så pass högt. För jag tror att de bara kommer att bli bättre. Ottawa Senators alltså. Jag tror till och med att de kan knipa en topp 3-plats i Atlantic så som det ser ut just nu. Montreal kan ta den sista. Det är möjligt. Men jag är inte överraskad om de måste gå via ett wildcard. Västra konferensen då. Vem går till slutspel?
Då skulle jag säga att säkra slutspelslag. Colorado, Dallas, jag vågar säga Anaheim. Och så har jag nog hemskt svårt att säga att någonting ska hålla Vegas utanför slutspel. Så var det fyra det?
Det var fyra.
No, i och med att Minnesota har fått så bra flyt i sitt spel och det där har, de har två bra svenska målvakter, speciellt en ung som Wallstedt.
Som jag hyllade förra veckan, ja.
Jättebra, och så är ju funkar deras anfallsspel också, så jag tippar väl att de också går vidare. Och sen plockar jag nog Los Angeles till slutspel därifrån. Då har jag sex lag, är det så?
Och jag kan hålla med dig alltså om att jag har exakt samma sex lag också med.
No, sen de här det där wildcard-lagna, San Jose och Seattle för tillfälle. Det blir nog svårt. Nu är det funkar ändå så att på något sätt, jag har just skällt ner ut Edmonton. Jag vill inte ha Edmonton, men jag tippar att Chicago utvecklas ännu vidare. För det är också ett lag som är fruktansvärt roligt och det där att se på. Så jag tippar att det är Chicago och Seattle som blir de här två wildcard-lagarna.
Ja, alltså, sa du att du tror på Seattle?
Ja.
Ja, det som är mitt största problem med Seattle är det att för att vara ett lag som gör så lite mål som de gör har de en jättedålig powerplay-procent. De är jättedåliga på att ta vara på sina chanser i powerplay. De släpper inte in särdeles många mål heller, men de har bara 16,7 powerplay-procent. Och det finns jättemånga bra lag som har sämre. Till exempel Colorado Avalanche har otroligt nog en sämre powerplay-procent än vad de har.
Men den kan bli bättre.
Den kan bli bättre, men sen när man tittar på den här spelaren där, så det skulle till exempel betyda att Kaapo Kakko och Eli Tolvanen måste höja sig något oerhört. Och ja, alltså, vad fan? Nu kan man ju liksom förvänta sig det av Kaapo Kakko som har varit borta jättelänge. Men de har så många poäng också. Det är nog svårt att lämna Seattle utanför. Det håller jag helt med om. Men
jag tippar det förr att de skulle vara med då.
Det gjorde du. Och jag tänker hålla fast vid Utah faktiskt. Jag tycker mest om dem av alla de här lagen som aspirerar den här platsen. Jag säger att den andra wildcard-platsen vid sidan av Seattle, det är antingen Utah eller Winnipeg Jets. No, jättefekt svar. Nu måste jag säga Winnipeg Jets.
Okay.
Jag alltså, vågar inte sticka ut hakan för mycket här.
Alltså det låter ju kanske helt otroligt för någon av de där lyssnarna, för många lyssnare så att jag ska få Chicago det där med dit. Men Chicago är faktiskt bara en poäng utanför för tillfället. Och det där, om någon har sett Chicago spela, typ den här Chicago-Anaheim-matchen här, det där... Det var en av de roligaste ishockeymatcherna jag sett på jättelänge. Och då var det så att det var Chicago som vann den. Och var ännu snäppe snabbare än Anaheim.
Men med detta har vi sett punkt för det avsnittet av Yle Sportens NHL-podd. Vi är tillbaka igen nästa vecka.
Tack och hej och ha det bra.